En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och så ska det gänget komma och prata om liksom avstängda mikrofoner.
Vi har haft två bilattacker mot demonstrationståg med palestinaktivister i, som jag inte har sett vår statsminister kommentera överhuvudtaget.
Där han sitter och liksom drar konspirationsteorier om att om man äter grönsaker så förvandlas man till kvinna och röstar vänster och sådär.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hej och välkommen till den här veckans avsnitt av Röda tråden. Vi kör en liten presentation av oss själva. Kalle Sundin, vem är du?
Jag är ledarskribent på denna ledarsida.
Anders Lindberg, vem är du?
Jag med.
Jag är också ledarskribent, jag heter Fanny Jönsson. Jag är också ledarskribent på den här ledarsidan. Briljant retoriskt
drag där. Och...
Tack. Det gick verkligen som jag hade förväntat mig. Hur mår ni denna tisdag i oktober?
Alltså där, jag var på landslagsmatch i fredags och igår så såg jag på tv och det går åt skogen, så jag är lite sur över det.
Det är flera som är sura över det, bland annat Jimmy Åkesson såg jag.
Jaså.
Hur mår du, Anders?
Utmärkt.
Anders tycker att det är konstigt att fråga honom hur han mår.
Ja.
Har ni sett att Lady Gaga är i stan? Har ni gått på hennes konsert?
Nej, eller det var ju samtidigt som det var fotboll då, så att jag deppade där istället.
Klassiskt manligt.
Ja, jag vet inte. Det får stå för dig.
Det får stå för mig. Ja.
Jag har sett kompisar som var där på sociala medier och de tyckte det var väldigt bra då, verkar det som. Så det verkar i alla fall ha varit en extremt bra konsert.
Är du kompis med Edvin Törnblom?
Nej, jag är inte kompis med Edvin Törnblom. Men det finns faktiskt fler än Edvin Törnblom som var där.
Okej. Jag såg att Edvin Törnblom var där. Jag hade gärna velat vara där också. Verkar det kul. Den fick 5+ i Aftonbladet. Nu är det slut på popkulturella referenser. Och det är dags att få gå in på politik. Så att ni blir lite mer bekväma. I söndag så var det ju en grej som vi alla tittade på. I alla fall. Och det var ju partiledardebatten. Det blev en rätt rivig stämning i studion. Och igår så gick statsministerns stab ut och sa att de tänker inte vara med i en debatt igen om inte SVT kommer stänga av Nooshi Dadgostar, alltså Vänsterpartiets partiledares mikrofon, när det inte är hennes tur. Och då är min fråga till er, tror ni att vänstern håller på att cancelas?
Alltså de försöker väl. Alltså Moderaterna försöker väl cancela dem så gott de kan. Det var ju en ganska spännande historia när man tittade på det där. Att det var ju liksom Siri Steyer, Kristerssons presschef, som var ute och sa att hon skulle råda honom att inte delta i framtida partiledardebatter. Men det, hon får väl gärna göra det nu då. För det var ju uppenbart att SVT inte tänker stänga av Nooshi Dadgostars mikrofon. Man ska ju inte komma med tomma hot, brukar man ju säga. Så det blir väl lite festligt att se vad statsministern gör nu då. Det var ju tråkigt om valrörelse utan honom.
Vad tänker du, Kalle?
Nej, det känns som att det var ganska mycket bara ett sånt. Ett klassiskt utspel. Hade de verkligen velat påverka SVT att göra förändringar i sitt debattformat, så hade de inte publicerat mejlet som de skickade för att försöka få igenom den förändringen, tänker jag. Utan det var nog bara ett sätt att försöka sätta ljuset på att Nooshi Dadgostar då hade en viss debattteknik kanske. Något sånt.
Men det kombineras ju med fler saker som jag tycker är spännande samtidigt. Och en sån grej är ju att om ni följer i sociala medier och ser liksom de ledande moderaterna just nu, så sprider de bilder på den här bussturnén. Och det är inte så att man sprider bilder på en buss som åker då, utan då sprider man bilder på bussen. Men så står det en massa ungmoderater framför med skyltar där det står Kristersson 2026.
Den här bussturnén, det är ju alltså en del av Moderaternas valkampanj. Ja,
startar valkampanjen nu. Och de gör det som en klassisk amerikansk presidentvalskampanj. Nu har de inte ens en vicepresident, för det står Kristersson 2026. Inte så här Kristersson Bush eller Kristersson Åkesson eller någonting. Utan det är Kristersson 2026. Men det visuella de försöker framställa det som, det är verkligen, de är en amerikansk presidentkandidat. Och då blir det lite roligt att de ska cancella motståndaren det första de gör. För det här är ju så klassisk Trump. Liksom. Det är ju inte lock her up, men det är, liksom, det är åt det hållet så. Så att de plockar liksom ett visuellt intryck som de försöker köra. Och så försöker de få sin kampanj att bli storyn. Alltså det blir debatten om debatten.
Jag tycker mest att det är intressant att liksom en statsminister tycker att det är så jobbigt att vara med i en partiledardebatt att han liksom kräver att oppositionens mick ska tystas. Alltså liksom alla som tittade på den där partiledardebatten noterade väl liksom att Nooshi var rätt gapig och det var Ebba Busch också. Och är man statsminister för Sverige så kanske man tänker rent spontant, min egna take på det, att man känner att okej, tittarna såg nog det där också och jag har tillräckligt mycket makt att jag behöver inte lägga mig i sådana petitesser. Men jag är ju inte moderat. Så.
Men det finns något roligt också tycker jag i det här med att alltså, Ebba Busch hade inte haft en valkampanj i förra valet om hon inte hade fått gapa när andra hade ordet.
Exakt.
Alltså det gick ju så långt som att Magdalena Andersson fick svara att hon skulle hantera henne med någon affektivt bemötande för att hon bara avbröt hela tiden.
Ja.
Och så ska det gänget komma och prata om liksom avstängda mikrofoner. Alltså jag måste säga att det blir liksom ändå, det slår ju liksom tillbaka som en bumerang mot dem.
Projektion kallas
projektion.
Det.
Ja. Precis.
Nej, men, och det är ju inte bara det här att Ebba Busch kanske är den som också är, vanligtvis är den som gapar mest i mun på andra, utan det var också intressant tyckte jag att hon var så otroligt ledsen under debatten att Nooshi Dadgostar hade anklagat henne för att hon vill ha arbetslöshet och då blev hon jätteledsen. Men det är alltså samma person som för, ja, jag vet inte hur många år sedan det var, men 3-4 år sedan anklagade Stefan Löfven för att med berott mod vilja då att smittan skulle döda folk på äldreboenden. Så att det där, ja, det är lite konstigt att de har den här kritiken. Det är ett spel.
Men är det så att störst offerkofta vinner? För att ibland undrar jag när man tittar på de där debatterna att högern har liksom, jag ska inte säga detta för jag vet inte om det är så, men det låter,
du säger
som
det ändå.
Att de, ja, det låter som att detta är förberett i förväg för de slänger liksom ut trådar innan debatten för att reta folk och sen så som hovar de in dem där som någon sån här liksom fiskare liksom. Och sen är de deprimerade efteråt, alltså det är vansinniga citat, det är påhopp, de hoppade på Palestinarörelsen utanför och pratade om att de var osvenska och såna där saker direkt innan debatten. Och det här handlar ju om att reta folk. Och sen så efter debatten så är det åh nej, det är så synd om mig, jag har offerkofta. Så här. Alltså vinner störst offerkofta? Jag är inte säker på det. Alltså funkar den här taktiken?
Men det är ju rätt speciellt att vara statsminister och sätta på sig en offerkofta. Liksom. Det finns få platser i Sverige där du kan ha mer makt.
Tänk om Göran Persson skulle gjort så här.
Ja.
Alltså, tänk liksom, nej, men tänk om Göran man Persson hade ju skulle kliva fram och så här. Åh, det är så synd om mig, för de kritiserar mig.
Eller, alltså. Ja, eller tänk så hade Magdalena Andersson varit Sveriges statsminister och krävt att Ebba Buschs mick skulle mutas. Alltså, tänk det livet.
Alltså, de hade inte behövt starta någon kärnkraft efter det. De hade kunnat bara koppla in liksom strömmen i X och sen hade det drivit hela svenska elsystemet.
Ja. Och på tal om X så tycker jag ändå att det är intressant liksom vad det är som väcker Ulf Kristerssons stabs ilska. Liksom. Trollfabrikerna var lite så, nu ska man inte säga ifrån. Eller man säger knappt ifrån när det liksom, sjungs sånger om att man hatar Magdalena Andersson. På liksom.
Ausländer Raus satt ju muff och sjöng.
Ja, precis.
Alltså utlänningar ut på tyska.
Men liksom, när Nooshi Dadgostar tar ordet så, liksom, när det inte är hennes tur, för man ska snällt vänta på sin tur, då går det liksom, då åker topplocket av. Och jag tycker liksom att det här, på tal om de här fisklinorna man skickar, liksom kastar ut. Jag tänker att det här är ju en del av Moderaternas kampanj, tror jag, inför valet, att liksom måla ut oppositionen som skrikiga gaphalsar. Man har redan gjort det med Palestina-aktivisterna som du tog upp, och så ska man liksom måla in Nooshi i det hörnet också. Mm. Och nu är det väl bara en tidsfråga innan man kallar liksom hela vänstern för AFA, precis som, ja, de gör i USA.
USA-principerna,
ja,
här.
Och det är så intressant, för du skrev ju en text faktiskt för 2 veckor sedan, tror jag, Anders, att liksom hela den här aggressiviteten mot Palestina demonstranterna blir ju konstig eftersom man aldrig tar upp de attackerna som kommer mot Palestina demonstranterna. Vi har haft 2 bilattacker mot demonstrationståg med palestinaktivister i, som jag inte har sett vår statsminister kommentera överhuvudtaget.
Nej, och det var lite intressant, för jag skrev ju den texten att om man fortsätter ha den här demoniseringen mot palestinaktivisterna, då kommer vi se fler bilattacker. Och det, då refererade jag till den här bilattacken i Borås, där en person körde in i demonstrationståget. Då fick jag direkt massa meddelanden från olika människor som sa att det har skett en till. Det skedde alldeles nyss i Helsingborg. Den fick inte heller någon uppmärksamhet. Och det här, det är ganska intressant, för i båda de här fallen, både Borås och i Helsingborg, så handlar det alltså om att det är Flamman, tidningen Flamman, det är tidningen Proletären, som är totalt perifer tidning, som är de som först börjar gräva i liksom motiv och vad är det som händer. Medan vi då i riksmedia, vi upptäcker det här liksom långt efteråt och skriver om det. Så att det är inte bara statsministern, utan det finns någonting i det här samhällsklimatet som gör att liksom attacker mot vänstern, attacker mot miljöaktivister, det blir inte särskilt uppmärksammat. Medan däremot ganska små saker som är kopplat till palestinaktivister blir jättestort. Och jag tror den här, det du sa med AFA, jag tror att faktiskt det är en otäck förutsägelse, för att det är nog på gränsen till att Moderaterna ena dagen sjunger Ausländer raus, andra dagen anklagar hela vänstern för att vara våldsamma.
Och det gör de ju redan. Han säger ju att det finns en terrorromantik inom Socialdemokraterna, vilket ju är helt liksom absurt. Så han är ju redan där.
Jo, men det är en intressant liksom, det här USA gör nu med att kalla folk AFA och sen försöka sätta in armén. Där är de ju ändå inte liksom. Alltså, jo, men det är de inte, och liksom Sverige har inte sån, har ingen sån någon armé heller, men själva grejen att liksom börja med att utmåla motståndaren som illegitim, för det är ju det statsministern gör här. Han säger ju att Nooshi Dadgostar, det hon säger är illegitimt. Hon ska tystas. Hon ska cancelas. Och avståndet från det till att liksom faktiskt vägra att gå därifrån till exempel, eller att agera på det här sättet, den är inte särskilt lång. Så att ska de göra valrörelsen på det här sättet från Moderaterna, då, jag menar, det blir en väldigt otäck valrörelse som de börjar med det här. Och jag säger också det, jag blev lite fascinerad när jag såg det här utspelet först, för att först när det här utspelet från Moderaterna kom, då fick jag nästan intrycket av att folk höll med. Alltså, jag menar, de gapade ju i studion. Och liksom, det är verkligen helt otroligt liksom. Sen kom ju reaktioner efterhand liksom mot det här. Och just att SVT, att han ska styra vad SVT gör, blir liksom en diskussion och sådär. Men det är extremt auktoritärt att vilja stänga av motståndarens mikrofon.
Det finns så mycket i det här som jag liksom tycker som skrämmer mig också, att vi har liksom att man bara helt låter saker som då, ja men de här, nästan på tal om då så här terrorromantik, alltså de här bilattackerna påminner ju om liksom terrorattacker, och de ska helt liksom sopas under mattan. Och jag förstår faktiskt inte hur vi inte kan prata om det här, utan istället så var ett av ämnena i söndagens partiledardebatt att vi ska begränsa demonstrationsfriheten. Alltså ibland är det som att jag upplever att vi lever i olika parallella världar mer och mer, och man börjar prata om den här amerikaniseringen av liksom svensk politik, men det finns något oerhört skrämmande i att så här, ja men kommer Ulf Kristersson gå in på den här inslagna vägen? Kommer vi då hamna i liksom en valrörelse där de olika partierna inte kan mötas och ha diskussioner? Alltså det fanns ju den här tiden när man inte ens visste om Donald Trump skulle dyka upp i en valdebatt med Kamala Harris. Är det det som kommer ske sommaren 2026? Liksom?
Alltså, jag skulle inte bli jätteförvånad om det kommer att finnas en, alltså försök att angripa den här liksom processen med debatter och torgmöten och såna saker. Därför att polariseringen börjar nu bli så stor att det börjar finnas seriösa säkerhetshot. Naturligtvis som vanligt från högerextremister, och det tror jag inte vi ska underskatta. Men det är inte så många år sedan nazisterna förstörde Almedalen genom att vara där till exempel. Den typen av aktörer kommer vi att se. Men sen undrar jag om vi inte också kommer att börja se, alltså mer traditionellt borgerliga strukturer, som faktiskt gör allvar av det här de säger. Alltså att gå därifrån. Vägra delta, vägra skaka hand. Alltså metoder som de har kritiserat vänstern för under ganska lång tid. Jag undrar om inte vi kommer att se den typen av effekter. Och där blir ju intressant att se om Almedalen blir som det brukar bli. Eller om det är så att man ska fortsätta liksom anklaga vänsterpartiet, är väl speciellt som pekas ut nu, som liksom illegitima. För det är livsfarlig retorik som man börjar använda. Men jag skulle inte bli jätteförvånad om vi kommer att se sånt.
Nej, en annan grej som dock förvånade mig rätt mycket var ju att det var lite olika dueller under den här partiledardebatten. Och i en av debatterna så möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och var på samma sida. Bakgrunden var den här nya IT Lancet-rapporten där olika klimatforskare säger att man skulle kunna rädda 15 miljoner liv årligen om vi drog ner konsumtionen av kött till 15 gram om dagen. Jag räknade ut att det blir ungefär en varmkorv i veckan. Och både Heldén och Åkesson sa att nej, vi ska inte kontrollera hur mycket kött svenskarna ska lägga på tallriken. Vad tänker ni? Är biffen liksom politisk paria, Kalle?
Politisk paria är det inte, nej. Nej, men det finns väl flera dimensioner i det. Alltså att jag tror väl båda har väl rätt i att man kanske inte kan, man kan inte kontrollera vad människor äter på det sättet. Men det är ju en sak att göra det och en sak att acceptera eller inte vända sig från forskning. För det är väl lite det som, det är väl det som egentligen är konflikten mellan, eller mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på så sätt. Men vi har ju sett här i veckan var det något klipp som blev viralt av Tobias Andersson som är näringspolitisk talesperson. Han är väl till och med, han är ordförande i riksdagens näringsutskott är han. Där han sitter och liksom drar konspirationsteorier om att om man äter grönsaker så förvandlas man till kvinna och röstar vänster och sådär. Så det finns ju liksom den typen av SD galenskap och då finns det ju en skillnad mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Sen kan jag ju säga, jag själv är inte så brydd över mat. Det kanske låter, låter okulturellt och så vidare, men jag är inte så brydd så att om någon vill ha en liksom sockerskatt eller köttskatt så kommer inte jag bli helt liksom, ja, det är väl ett styrmedel precis på samma sätt som vi har skatt på alkohol, på koldioxid, på annat som är skadligt för människor. Så att, men jag tycker inte att det är så kontroversiellt om det skulle införas. Det kanske är för att jag som sagt inte bryr mig så jättemycket om mat på det sättet. Men
skulle du bry dig om någon sa till dig att nu får du inte käka kött idag?
Ja, men man kan ju inte förbjuda eller liksom styra på det sättet. Men om man har lite små nätta styrmedel i den ekonomiska politiken så kommer inte jag bli helt liksom, hysterisk.
Lite morötter?
Det. Nej, men jag, nej.
Istället det är så här, för piskor?
Men ja, eller både och. Som man har med det mesta. Liksom. Ja, man får, om man vill ändå äta kött så, och det finns en någon liten köttskatt eller något sånt där så är inte det konstigt. Liksom. Ja, då får man ju välja det. Jag är inte hysterisk av de här frågorna så jag vill helst prata om andra frågor om jag ska vara ärlig. Men ja, så tycker jag.
Jag tänker ändå att det finns någonting i det här med maten som vi börjar se runt om i Europa. Extremhögern liksom försökte lansera en idé i Frankrike om att miljöpartisterna ville förbjuda den kända franska comté-osten. Bara för att den kräver rätt mycket liksom vattenförbrukning för att produceras och sådär. Och i Tyskland har vi sett en politiker åka runt och säga att jag ska få äta min korv hela tiden. Och jag tänker att så här, det här är nog någonting vi kommer se. Det skulle inte förvåna mig, jag tror att Tobias Andersson ville knyta an i det där också. Att liksom försöka få in den här, liksom, Ebba Busch hade falukorven, han ville få tillbaka den här liksom köttsymboliken, att det ska vara skiljelinjen i valrörelsen. Och därför tyckte jag att det var intressant att Daniel Heldén sa som han gjorde, liksom, att jag vill inte röra olika svenskars tallrikar, men samtidigt så tycker jag ju att det var lite konstigt att man inte liksom pratar om att så här, ja, men, i offentlig sektor då kanske vi ska ha mer liksom, så här, ja, men, skolmat som följer de här näringsrekommendationerna. Jag föreslog här om veckan att vi kanske ska ha mer italienska menyer för att det är mycket godare med italiensk mat som är växtbaserad än vad det är med svensk. Det tycker Edvard Blom också.
Gud. Det är en lite annan slags kultur.
Jag sa liksom att jag
inte bryr mig. Det är ett helt annat kulturkrack. Ja.
Jag var en sån där som bara åt det man fick på tallriken i skolan.
Du var inte kinkig.
Nej, och det är väl rimligt. Och då kanske man ska såklart se till så att det finns styrmedel som styr lite mer mot det som forskningen säger är bra för barn att äta. Såklart.
Ja, så man kan fokusera på att man får svenskt kött i skolorna också.
Men är inte detta egentligen en helt annan debatt? Att den här debatten, den pågår på tv och den handlar om vi ska äta kött eller inte. Och det är liksom jättekul. Men det är ju inte det handlar om. Utan det här handlar ju om en slags bild av vänstern och miljörörelsen. Där det är liksom vänstern och miljörörelsens fel att extremhögern har ökat. Mm. Därför att vänstern och miljörörelsen blev woke, tvingade folk att fundera på köttskatt, tvingade folk att ha liksom konkenryggsäck och flygskam, och det var massa så här, där liksom politiken blev individuella val, och så tyckte man så här skitkonstiga saker som så här, ät inte kött och sånt, vilket de flesta tycker bara är vrickat, liksom politiken ska inte lägga sig i det här. Och den bilden av vänstern och miljörörelsen, den är ju väldigt stark. Och vad den ytterst säger det är att okej, extremhögern har ökat i en massa europeiska länder, i Frankrike till exempel, i Tyskland, i Sverige. Men det är egentligen vänsterns fel. För hade inte vänstern blivit woke, hade vänstern liksom låtit bli och trassla in sig i liksom den här typen av frågor som vad folk ska äta, vad folk ska säga, allting sånt där. Då hade liksom man pratat om klasskamp istället, och då hade inte extremhögern växt. Alltså det är ju den berättelsen som finns under här. Och då blir ju så här förväntan på Daniel Heldén är ju att Daniel Heldén ska tycka att man ska förbjuda kött. Vi ska ha köttfria måndagar i skolan. Och liksom den bilden av miljörörelsen, jag ska inte säga att den var sann, men den var ju sannare förr. Alltså den fanns ju förr. Och tar vi liksom debatten om skam, så pratade man om klimatskam eller flygskam. Man pratade också om köttskam. Det fanns den typen av retorik. I Tyskland finns det en organisation som heter Letzte Generation, den sista generationen. De pratar om barnskam. Att man inte ska få barn för att klimatet ska räddas. Så att liksom, det finns ju inom vänstern och miljörörelsen den här typen av liksom åsikter.
Men då måste jag få lägga in en grej här som är väldigt viktig. Aha. Och det är att det finns liksom rätt mycket forskning på fossilindustrin och hur de har liksom försökt se till att man slutar fokusera på fossilindustrins utsläpp. Och rätt så länge så höll företag som ExxonMobil på att gömma klimatforskning och så vidare. De forskade, de visste vad sina utsläpp ledde till. Sen kom det ut och så insåg de, okej, världen fattar liksom att det är dåligt med koldioxid, det leder till global uppvärmning. Då bytte man strategi och så har man lagt jättemycket pengar på att pumpa ut reklam som handlar om att du ska minska ditt koldioxidutsläpp. Du ska ta kortare duschar. Du ska sluta göra det ena och det andra. För att man vet att det mänskliga psyket klarar inte av att fokusera på alldeles för mycket saker. Samtidigt om man vill skifta fokus från den kollektiva förändringen till den individuella. Sen med allt det sagt så finns det ju såklart saker vi som individer kan göra för att minska vårt klimatavtryck.
För jag säga det, precis det där var ju min kritik mot miljörörelsen på den här tiden. Att man gjorde det som i grunden är politik till en fråga om individuella val. Alltså du är en god människa om du källsorterar, om du har vintagekläder på dig, om du äter lite mindre kött och du äter mera bönor och du är vegan och så vidare. Och liksom hela den att individualisera politiskt arbete betyder ju att motståndaren vinner.
Ja, det är alltså, borgerligt framförallt.
Du kanske känner dig som en lite godare människa, men faktum är att vad du gör det är att du låter det andra gänget vinna. Och vi hade den här debatten om klimatskam som jag själv hamnade mitt i, därför att jag var ute och flyger då och blev liksom anklagad för att inte känna någon klimatskam, vilket jag heller inte gör. Så att det var en idiotanklagelse riktad mot mig så att säga. Men grunden, alltså förväntan på vänstern är att vänstern som helhet liksom individualiserar politik. Mm. Och det är fullkomligt koko. Alltså därför att då kommer ju du inte kunna åstadkomma någon samhällsförändring. All socialdemokratisk reformer historiskt, de är ju kollektiva, de är ju gemensamma.
Men jag tror ju, det får man ändå säga att även Miljöpartiet har ju lärt sig av det där. Alltså man har
Heldén hade ju lärt sig.
Men man har ju, det är ju till och med en uttalad strategi. Alltså man har förstått att det går inte att göra det här till en fråga om konsumtionsmoral, alltså klimatfrågan, utan det har ju blivit väldigt mycket en man har förändrat sin retorik och man pratar mycket om, även politikutvecklingen är ju annorlunda, att man förstår att man måste få med sig landsbygd för att kunna köra bil fortfarande om man är helt beroende av det. Samma sak med den typen av frågor. Så det är väl det som, det är väl den i den förvåningen är inte så stor tycker jag. Alltså jag har man följt Miljöpartiet och följt klimatdebatten så har man förstått, man har sett den här förskjutningen. Så därför så var jag inte så förvånad över att han inte liksom ville ställa sig och säga att nu ska jag minsann säga nej till din flinta stek på grillen. Liksom.
Tror ni SVT var förvånade?
Jag tror SVT var förvånade, men vi pratade om deras nackspärr åt höger förra veckan. Så att jag tänker att det är inte jättekonstigt för alla. Sen vill jag som liksom lägga in den här klimatfacklan om till exempel så här, jo men man måste också ta in att det är extremt få människor i världen som kan flyga, som kan åka på utrikesflyg. Alltså den köttkonsumtionen vi har i Sverige idag, den är liksom otroligt förändrad mot den köttkonsumtion som vi bara hade för 30 år sedan. Det finns ju en del av våra livsval som är liksom ohållbara och det ska vi ju inte hymla med. Men jag tror inte att man ska gå till val på det, och det finns olika sätt att hantera de livsvalen.
Men jag håller med dig om det, att livsvalen är helt, helt orimliga ofta. Så. Men frågan är ju hur så att säga, ett samhälle förändrar politiken. Och det som händer just nu är att Sverige släpper ut mer. Alltså vi går baklänges. Vi har inte bara kränkt av oss liksom ledartröjan i klimatfrågan, utan vad vi har gjort är att vi har liksom gått åt fel håll, och vi aktivt går åt fel håll. Liksom. Och så att risk, och det här är ju det här som jag sa, liksom, att den här bilden av att vänstern genom att bli woke, genom att bli liksom för, liksom, för koncentrerad på vad du äter, vad du säger, vad du gör, också tappar problemformningsprivilegiet. Någon annan får det. Och i det här fallet så får Tobias Andersson det, som tror att liksom man blir kvinna och...
Jag tror fast inte han har vunnit problemformningsprivilegiet.
Nej, jag åter morot. Jag blev kvinna.
Alla pratar om...
Riktigt så galen är ingen annan människa än
vet
han.
Du, jag tror inte att det där är rätt. Jag tror att regeringen kan göra som den gör. Det hänger på att väldigt många människor tycker att det här är en kulturkrigsfråga snarare än en sakfråga. Och han är en del av att göra det med en kulturkrigsfråga. Hade folk tänkt på att det var en sakfråga, då hade man inte ätit så mycket kött, man hade inte flugit så mycket, man hade inte tagit bilen till jobbet och så vidare. Så att jag menar, det är klart att det spelar roll vad det är för slags fråga. Och han gör det till en kulturkrigsfråga och därmed vinner det andra gänget.
Det är också en absurd liksom, diskussion att ha i en tid när människor väljer mellan och typ så här, ska vi äta 3 mål mat idag eller ska vi betala hyran, och så ska vi prata om liksom så här, vad ska du ha för kött på din tallrik eller ska du inte ha kött på din tallrik? Det är liksom ja, de parallella världarna ännu en gång. Men på tal om...
Ja, bra, vi slutade alltså. Vi borde prata mer om ekonomisk politik istället. Så liksom en rum... Knyt ihop säcken.
Varenda morgonmöte vi har.
Varenda morgonmöte. Så tar Kalle fingret upp i luften och säger ekonomisk politik. Ja. På tal om vad som är borgerligt och att liksom gå in på individuella val, så har ju den kära Ebba Busch gjort ett utspel igen. Före partiledardebatten, passande nog, så gick hon ut och sa att hon vill att niqab och burka ska förbjudas i offentliga miljöer. Och hon sa bland annat till Aftonbladet: vi vill inte se burkor och niqaber ute i svensk offentlighet. Sen kan vi inte kontrollera och ska inte heller kontrollera vad folk gör i hemmet. Men burkan hör inte hemma i Sverige och vi ska inte bana väg för den. Vi ska mota Olle i grind här. Anders och Kalle, varför tror ni Ebba Busch lyfter den här frågan just nu?
Du tittar på mig. Jag vet inte, jag tror att det var partiledardebatt igår och att hennes politiska sakområden går jättedåligt. Mm. Arbetslösheten är jättehög, tillväxten är helt åt skogen, det byggs ingenting och sådär. Så det tror jag är orsaken. Sen när man tittar på liksom själva den valstrategin som hon verkar ha, och den tyckte jag kände redan i somras i Almedalen, att hon vill att det ska bli liksom hedersfrågor och sånt som dominerar valrörelsen. Så jag tror att hon liksom tar den här typen av frågor i syfte att det här är det som ska diskuteras. Därför att regeringen har ett jättedåligt track record. Man kommer att ha en stor konflikt mellan L och SD som präglar hela valrörelsen. Och frågan är så här, kommer Jimmy Åkesson in eller inte? Ska han bli justitieminister? Och då vill man liksom flytta fokus till andra frågor. Och det har jag liksom känt länge, att det har liksom varit deras strategi. Sen i sak, jag menar, Jag vet inte hur många som har burka och hijab och
niqab
och sådär. Alltså,
hijab är något annat.
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte hur många som har det på sig. Och jag vet inte så här, hur stort problemet i relation till hedersförtryck och så det här är. Hedersförtryck ska vi inte ha. Det är naturligtvis något som ska bekämpas. Men sen om det faktiskt finns en enda person som har det på sig, det vet inte jag.
Ja, nej, men jag håller med. Det är ett utspel inför en debatt för att flytta fokus någonstans där hon vill att fokus ska vara. Så enkelt är det. Ja, och nu går vi rakt i fällan genom att diskutera det här. Nej, men det här uppenbarligen det stora liksom moralismavsnittet av Röda tråden. Men och sen i saken, men det är klart att alla som ser de där, alltså ser det, är ju att det där ser inte bra ut. Det är ju någonting man inte, alltså det är ju att kvinnor ska gömma sig under det där, det är klart att det är förfärligt liksom. Och det är klart att man inte vill att det ska finnas i samhället i stort. Det är någonting, men det är ju en norm som vi måste bli av med. Och det är inte, och det är också en annan diskussion, hur gör man då rent lagstiftningsmässigt om man ens skulle vilja det? Det är inte så lätt, det är ju som liksom religionsfrihet och det finns en massa saker kopplat till det där som inte bara är att, ja, det är liksom anledningen till att hon gjorde det utspelet är för att vi tre ska sitta här och prata om det istället för någonting annat.
Ja, jo, men om man gör det nu lite då, alltså alla former av kvinnoförtryck är naturligtvis något som ska motverkas. Ja. Alltså alla former av hederskultur ska motverkas. Sen är jag absolut ingen expert på hur man praktiskt gör det. Och tittar vi då på den här idén om att liksom staten ska bestämma vilka kläder människor ska ha på sig, så får jag en känsla av att det kanske är det minst verksamma systemet för att ändra människors värderingar som överhuvudtaget existerar. Och det här har ju gjorts i andra länder där man har försökt förbjuda olika klädesplagg då. Och Frankrike är ju ett exempel där man slet av kvinnors, jag vet inte vad det heter, burkini på badplatser. Därför att de hade på sig vissa kläder på badplatser. Polisen kom och slet av det här. Liksom. Är det Ebba Busch ser framför sig? Ja, i så fall så tänker jag att det kanske inte är en jättebra lösning.
Nej.
Så att idén att staten ska gå in och reglera vad folk ska ha på sig, det är Irans liksom moralpolis som gör. Det är inte ett västerländskt land som gör, därför att det funkar inte. Men sen är ju liksom frågeställningen att motverka kvinnoförtryck, motverka hederskultur, att människor ska vara fria, den måste man ju ta på allvar. Jag tror inte KD tar den på allvar, för jag tror att det här är valtricks. Men andra partier behöver ta den på allvar.
Men bara för att förklara också för lyssnarna liksom, vad är skillnaden mellan burka och niqab, är ju att burka är ett heltäckande plagg. Jag tog den här förklaringen från ETC, ska sägas också. Jag tyckte den var väldigt bra. Burka är ett heltäckande plagg som döljer hela kroppen inklusive ansiktet med endast ett nät för ögonen. Niqab täcker ansiktet men lämnar ögonen synliga och bärs tillsammans med andra klädesplagg som täcker resten av kroppen. Och jag tycker att ni har sammanfattat det rätt bra. Jag tycker inte heller politiker ska liksom bestämma hur kvinnor ska klä sig. Kom ihåg när det var den här debatten om engelska skolan som sa hur korta och långa kjolar barnen skulle ha. Det är samma sak med liksom burkinis. Vad ska du ha på stranden? Sen tycker jag att det är rätt intressant att många så här burkinis påminner ungefär om de dräkter som föräldrar sätter på sina barn för att skydda dem mot UV-strålning. Och då är också så frågan, var går gränsen? Vad får man ha på sig på en badplats? Hur mycket hud måste man visa när man ska bada? Men samtidigt så är det ju klart att så här, kvinnor ska, alltså allt hedersförtryck är fel. Kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar, vad de ska bära och så vidare. Men jag tycker att det finns också något intressant i det här. Till exempel då i Frankrike där man har infört ett förbud mot burka och niqab. Men då visar det ju sig liksom att kvinnor började bära munskydd och slöja som ett sätt att undgå förbuden. Så jag liksom undrar verkligen hur det här kommer fungera i praktiken.
Nej, men sen är det ju också det att det är alltid så när man funderar på sån här lagstiftning, man ska också fundera på vem ska genomföra detta. Mm. Alltså vem är det som ska slita av folk sina kläder? Mm. Alltså du kommer liksom, ja, men du kommer liksom till en helt omöjlig situation i ett fritt samhälle. Och där tycker jag att det finns en annan intressant frågeställning här som växer av många förslag tycker jag den här regeringen kom med. Det är en bok som Bo Rårdstrand skrev för en massa år sedan som heter Vad bör staten göra? Där han argumenterar för som, vad går gränserna för statens så här, ingripande i en privat sfär? Alltså hur långt ska statens makt sträcka sig? Och det kan man vända på fram och tillbaka. Men i Sverige så har vi som idé väldigt mycket att vi har en individualistisk idé om vår egen privata sfär. Alltså staten ska inte in i det privata. Och i det inkluderar vi kläder. Och då blir liksom den fascinerande frågan här, så här, varför ett undantag just för att det handlar om islam? Varför är just det undantaget? För det finns ju mängder av andra områden där staten ju kan pigga på sig och ha massa synpunkter på allt möjligt. Men varför ska man då tvinga just fram den här frågan? Och då blir ju det, då kommer vi ju tillbaka till att här finns det ju en inbyggd rasistisk tankefigur som man liksom appellerar till och som finns där ute. Och jag tror att hon sa mer än vad hon ville säga här när hon säger att det här vill vi inte se. Och den här argumentationen, jag kommer ihåg den här argumentationen från till exempel tiggare, när vi pratade om förbjuda tiggare. Det var återigen det här vill vi inte se. Vi vill liksom ha på något sätt en alltså vi bestämmer vad andra människor ska göra, för vi vill inte se dem göra det vi inte tycker de ska göra. Jag skulle säga att det är en fullkomligt osvenskt förhållningssätt till statens, till gränserna för statens makt.
Det finns ju också en risk att det får motsatt effekt. Alltså det vill säga att om polisen får i uppdrag att liksom ta av den typen av plagg från kvinnor då som uppenbarligen lever under de här förfärliga normerna, så är ju risken bara stor att de isoleras ännu mer och inte kommer ut i samhället överhuvudtaget, vilket ju är dåligt om man i sig vill bli av med de här normerna. Så att det är ju liksom det är det jag menar med den här aspekten, att det är inte så lätt att säga att man bara ska lagstifta om det här. Det finns ju en rad överväganden där som kan göra att det där går åt skogen också. Så att
Mona Sahlin hade det som en invändning. Det var någon borgerlig politiker kom med det här under hennes tid. Då sa hon att det enda effekten av det du säger nu är att folk inte kommer få gå ut. Och hur blev vi jämställda av det? Och det var lite så här dödade diskussionen på den tiden. Att liksom, om målet är ökad jämställdhet, då måste man ju ställa frågan, hur når vi ökad jämställdhet?
Ja, och på tal om jämställdhet och mänskliga rättigheter, så 2018 slog FNs kommitté för mänskliga rättigheter fast att ett brett förbud mot just burka bryter mot den franska religionsfriheten, och man uppmanade Frankrike att se över sin lag. Så frågan är vad FNs kommitté mot mänskliga rättigheter skulle säga om något sånt här infördes i Sverige. Så är det med det, och med det sätter vi punkt för dagens röda tråden. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Hej hej.
Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.